från förr, och det förstår ju alla liksom, med tanke på bataljerna mellan Sir Alex och vad hette han, den där sovsäcksgeneralen de hade. Otrolig sovsäck. Can Manchester United score? They always score. Rooney! Oh, wonderful! It's Berbatov! It's brilliant! Marcus Rashford! Oh, glorious! That is a special one! It's Beckham! It's a beauty!
Din favoritpodd dundrar igång så där gött som bara den kan. United-podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter, är tillbaka vare sig du vill eller inte. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supportklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Vi är tre vrålstarka poddare som har samlats den här ljuvliga söndag. Och Micke, du är en av dem och du kanske är starkast av oss alla.
Otroligt stark idag. Hade det inte varit för det här onda håret så hade det känts bättre.
Det är gött när vi har försökt att planera in det här avsnittet och du har varit väldigt tydlig med under morgonen här att vi beror lite på, jag behöver några timmar och så ska jag äta och sen så landar du den obskyra starttiden 13.27.
Ja, det kändes, mitt minutschema för dagen var optimalt paketerad så tillvida att 3.37 i soffan gjorde jag en snabb kalkylering att jag behövde. Och då var klockan alltså inte, skit i det. Nej, men det var i alla fall otroligt vältajmat. Ändå var du sen, Adam, för du skulle äta pasta.
Ja, men 13.27 går inte. Då var jag här 13.30. Det är mycket mer rimlig starttid. Det får du bara brösta, Micke. Mackan då, hur många tusen miljoner procent piggare än Micke är du?
Jo, men förmodligen ganska många tusen procent. Jag är i vanliga fall ganska mycket piggare än Micke. Och jag drack inte alkohol igår, som Mr. Martinsson gjorde. Så men jag skulle gissa på att jag är där 1500% piggare än vår kära 42-åring. Eller var det nu är du är.
Tack, Mackan. En komplimang. Jag ser ut som 42.
Ja, nej, jag skulle säga att du ser ut som en 33-åring. Väldigt åldrats med stil. Det har du gjort. Får man ge dig.
Oj. Fina hyllningen.
Ja, fint.
Ska han ha.
Jag vet att du har hört lite ryktesvägar om en viss batalj som ägde runt på Göteborgs gator igår sent på kvällen.
Ja, vad var det egentligen som pågick? Alltså, det känns som att ni försöker positionera er i en ny sport. Är det så? Det har varit mycket golfsnack. Ni har försökt tjafsa om era korpen fotbollssatsningar, men det har liksom inte riktigt slagit, känner jag det där. Men nu har vi något riktigt spännande att berätta, va? Det var någon slags turnering.
Mark, jag tror vi har hittat rätt här, va? Det känns som att vi är flygfärdiga på tredje försöket. Där korpen dög inte, golf dög inte. Men när vi hittade hem till pingisen, då jävlar.
Ja, nej, pingis är min nya sport alltså. Jag älskar den skiten. Jag är helt fast i den. Alltså jag spelar 40 minuter om dagen på kontoret. Varje jävla dag. Och det är så, alltså det är så roligt. Jag är helt fast. Så jag vet inte, jag kanske har någon sån beroende personlighet när det kommer till såna här enmanssporter som golf och pingis, att jag inte behöver förlita mig på att andra ska prestera för att jag ska tycka det är kul. Det kanske är min grej helt enkelt. Synd att det inte applicerar sig på United. Det hade varit liksom gött om jag kunde hålla på en spelare och det räckte. Så blir det inte riktigt.
Det gör det ju. Du håller ju på Martial, sen skiter du det.
Ja, lite sant.
Ja, och detta minnade ut i en, vad jag skulle vilja säga, rafflande batalj mellan mig, Mackan och ett par gemensamma polare till på Kungsportsplatsen igår, där det är nyöppna stället där vi spelar pingis och drack bärs, åtminstone alla andra. Mackan är ju så jävla seriös i sportande så han kliver dit nykter och bunkar skiten ur oss.
Ja, jag tänkte, alltså i pingis räknar man ju sett, man räknar ju inte bärs, va? Så då får man gå in med den inställningen att så många sätt som möjligt, inte så många bärs som möjligt. Och den som kan med mest Den som gick hem mest sett, det var ju Mr. Eriksson. Ganska överlägset får man ändå säga. Så det var kul.
Jag ser framför mig att du fläker över hela bordet och jätteargt smashar in alla bollar.
Han är väldigt aggressiv i sin spelstil, Mackan faktiskt. Alltså, om Mackan är attack-mode konstant, vad tror du att jag är då?
Ballongplockare. Står där långt bak och bara fiskar in dem.
Det är exakt. Alltså, Adam, han har liksom ingen offensiv. Han vet bara hur man försvarar. Och det är lite störigt att möta, för det är lite som att möta Michael Carrick liksom. Man försöker pressa honom och gå upp hårt på honom, men han bara står och motar allt med lugn och så graciös är det där. Så det är lite störigt, men ändå blev det 4-0 i matcher till mig. Ja, så det vi får väl se sen. Adam skyller ju på att han hade druckit öl och ja.
Alltså, med tanke på att det blev ändå så här 11-9 två sista matcherna här till dig, och då tänker jag så här, om jag inte hade haft 7-8 öl innanför västen där, så tänker jag att då hade de två poängen svängt över.
Ja, jag bjöd ju in det där lite i matcherna för att ge lite spänning, får man ju säga.
Ska vi lägga ner det här och bara konstatera att det kommer att bli ett United-podden open i pingis så småningom?
Wow. Yes. Ja.
Fan, nu gav du mig alltså gåshud igen, Micke. Fan vad gött.
United besegrade Everton med 2-0 efter två straffmål. Det var väl typ det. Och där inledde vi i vanlig ordning med veckans macka och spelarbetyg.
Mm, kul. Det blir en... När vi satte det här segmentet i början av podden, så var vi ju ganska eniga om att vi ska lyfta två gubbar och sänka en. Och det har ju varit fallet i kanske 40% av våra avsnitt sen vi startade. Men det här avsnittet är ett... sådant. Så jag följer det originalschemat att lyfta två och sänka en. Vart vill ni att jag börjar?
Vi började det positiva, för United vann ju faktiskt. Tycker vi kör den änden idag.
Mm, kul. Jag tänker så här att Johnny Evans nämndes inte förra veckan. Han nämndes, men han var inte med i Mickes positiva spelarlyft. Så denna veckan får han vara med. För jag tycker att han... kliver in i de här matcherna och han ser stabbig ut och han är verkligen inte snabb, och trots att han har ett babyface så ser man ju liksom att han är närmare 40. Det går trögt för Johnny, men han står alltid rätt. Han har bra samspel med Dalot, han har bra samspel med Varane, han har en bra uppspelsfot, blir inte stressad på samma sätt som många av hans lagkamrater och gör det han ska egentligen hela matchen. Så han har ett slarvigt bolltapp i första som kan leda till ett mål, vilket sänker hans betyg lite överlag. Men jag tycker trots det att han är näst bäst i United, det är han.
Mm, och vem är bäst?
Tycker det här stod mellan Rafael Varane och Alejandro Garnacho. Men när man är så pass matchavgörande som Garnacho är, så är det svårt att inte ge den till honom. Jag tycker att sen han flyttades över på den här högkanten så har vi fått se en helt annan spelare. Jag tycker att hans två senaste insatser inför den här matchen, när han varit mycket ute till vänster... mot City klev han över till vänster och det är liksom, jag vet inte, han är inte lika direkt därifrån. När han får utgå från höger så blir han en annan spelare och vågar gå både inåt, utåt och gå rakt på sin försvarare hela tiden, och det leder till två straffar igår. Så Garnacho är bäst i United.
Har jag fattat det rätt nu att Evans får andra platsen och sen står första platsen mellan Varane och Garnacho, och då blir inte den av de två som inte får, blir inte två?
Nej, för grejen är att jag tycker att Varans prestationer går lite under radarn. John Evans får väl andra platsen både på insatsen igår och för att han har varit så stabil de senaste veckorna. Men jag vill ändå nämna Varane i den här. Han är en klar tvåa egentligen kanske. Jag känner bara att jag vill lyfta Evans.
Mm. Ja, för jag tänkte faktiskt komma med det som invändning, att jag tycker Varane var bättre än Evans just igår och att han ska ha den andra platsen. Men Garnacho är solklar etta såklart när man ligger bakom två mål. På det viset, har du några större invändningar, Micke?
Nej, jag tycker det är de tre spelarna som utifrån mitt perspektiv som var lite begränsat med tanke på att jag såg den här matchen på en lite mindre skärm 8 meter ifrån på en restaurang. Men det jag såg i alla fall såg ingen annan anledning att plocka in någon ytterligare spelare i bedömningen här, utan du är helt rätt på det här, Mackan. Men det var lite märklig ranking bara, men annars var det kanon. 3+.
Ja, men jag gillar att vara lite märklig. Det jag tycker är gött. Piggar upp podden lite, så får ni vara på tårna också.
Ja, det får verkligen stå för dig. Jag tycker att båda yttrarna var väldigt viktiga generellt i matchen. Alltså, Rashford är inte upp på Garnachos nivå, men han tar kliv i rätt riktning prestationsmässigt, och jag tycker att han är så jävla viktig när United spelar på det sättet som de gör mot Everton, där de blir ganska liksom låga i sitt försvar och kontra mycket. Då blir båda de två sjukt avgörande i slutändan. Så kul att se att det går åt rätt håll för honom. Det är viktigt för mig att trycka in, förstår ni. Om vi ska vända på betygsskalan då och kika på den spelen som måste höja sig allra främst. Det känns som att det är ganska enkelt val här, va?
Ja, det var inte jättesvårt här. Jag kände att jag hade min bedömning klar redan i minut 7 igår, att Casemiro är sämst i United. Jag vet inte riktigt vad han sysslar med. Den enda egentliga utmanaren är väl Scott McTominay, som jag tycker är en svag första halvlek, men han bidrar ändå på något sätt som inte Casemiro gör just nu. Trots att han gör en ganska svag insats igår, så är han ändå ganska mycket bättre än Casemiro. Så Casemiro, tyvärr, du är sämst.
Alltså, vi pratade om det lite igår, Mackan. Det highlights-paket de visar i paus, där de visar hur många gånger United missar passningar i den första halvleken. Och så tittar man på vem är det som missar passningar. Ja, men 80% är ju Casemiro, och det ser precis likadant ut i andra halvlek. Och sen är han helt otajmad i mer eller mindre varje aktion. Han ska försöka försvara och öppnar istället upp ytor bakom sig som gör att Everton faktiskt kommer loss. Det som han spelar ju inte ens för det röda laget igår, han spelar för det blåa.
Nej, sanslöst. Alltså det är någon, alltså jag tror det är efter 3,5 minuter in i matchen liksom, så United har bollen på sig i planhalva, vänder tillbaka till Casemiro som ska liksom börja om hos Varane eller någonting, och bara utan att kolla så bara slår han någon vänstertoffel rakt till Beto i Everton, och så är de 3-2 istället från ingenstans. Och det känns som att sådana saker händer då och då med Casemiro. Så jag vet inte riktigt vad hans säsongsinledning är, eller säsongsinledning, vi är i mars, Marcus. Hans säsong är så långt ifrån vad jag trodde, men det lär vi komma in på. Men oroväckande att vårat defensiva mittfältsankare ser så lost ut. Då blir det svårt för resten också.
Hur mycket frustreras du mycket av Casemiro när han presterar som han gör just nu?
Men det har ju varit så här var och varannan vecka. Vi har suttit och sagt ungefär samma sak, och konstigt nog i hans stats inte 76% påstår han rätt korrekta passningar, vilket känns märkligt med tanke på, som ni är inne på, liksom när det börjar darrigt och det är precis som att det måste hålla i sig, och det har vi ju sett i många matcher, och då blir man ju tokig liksom när det är en så pass tongivande och rutinerad spelare som, ja, men på riktigt är svag i liksom nyckelsituationer i matchen. Så att jag slet med mitt hår lite grann där i början, och sen ett par öl senare så på ett par straffmål så hade jag glömt det.
Ja, ja, det är svinget. Vad vill vi säga mer? Är det någonting mer värt att ta med sig om den här insatsen och matchen? Man kan veta att du gillar att titta på den här skottstatistiken.
Ja, för jag tycker ändå det säger väldigt mycket om Uniteds problem den här säsongen, att vi släpper till så jävla mycket. Alltså, vi släpper in motståndarna så mycket i matchbilden i stort sett varenda match. Och igår möter vi ett svagt Everton som är i svajig form och har stora brister offensivt, och tillåter dem att skjuta 23 skott mot vårt mål, och av de 23 så är alltså 16 i vårt straffområde. Och jag förstår inte riktigt. Jag förstår inte riktigt hur det kan bli så. När det ändå känns som att vi har ganska bra kontroll på matchen, och så kollar man de underliggande statsen och känner väl att fan, lite skarpare spelare hos Everton, så håller vi inte en nolla. Utan det är ju bara brist. Igår är det bara brist hos Everton som gör att vi inte släpper in mål. Och det, jag har svårt att greppa hur det kan se ut så här varje match.
En grej som jag såg Ten Hag efter matchen prata om, att United hade ett klart bättre expected goals än Everton, vilket han sällan pratar om annars, men det lyfter han upp helt plötsligt. Och sen tittar man på expected goals om man tar bort straffmålen, för alltså, det är ju helt annan sak om man kollar på open play så att säga, och där är ju Everton bättre än United igår. Det är marginellt, det är så här typ 0,57 mot 0,52 eller något sånt här, Evertons fördel, men det säger en del om Uniteds hot i övrigt. Sen är det klart att United inte behöver trycka fram lika mycket, men man behöver inte heller försvara så lågt och bjuda inte så mycket press som United gör, för det är ett spel som mycket väl ska kunna liksom både stå högre och försvara högre, men också ha lite mer egen kontroll med bollen i matchen för att döda det som ens är i närheten av potentiellt farligt Everton, eller ett dåligt Everton. Så det är jätteskönt, det är två mål och tre poäng, men insatsen återigen lämnar för mycket att önska.
Ja, och det är bra frågor tycker jag på presskonferensen. Han får de här frågorna som han ska ha. Det ska kritiseras tycker jag. Det är en 2-0-seger absolut, men det är två straffmål och det är vad det är. Men det kvarstår ju fortfarande att Ten Hag tycks ha en annan bild av hur spelet ser ut än vad vi andra har. Vi trivs ju uppenbarligen inte med det här spelet. Det är väldigt få som konstaterar att United spelar bra mot Everton. Visst, vi ställer om på ett bra sätt. Vi gör skapar de här chanserna som leder till straffar. Men istället så borde Erik säga så här. Det är en okej insats. Vi vinner matchen. Det är det viktigaste just nu. Vi går vidare och försöker utveckla oss. Vi har en bit kvar. Istället för att sitta och säga att det såg bra ut och vi kontrollerar matchen. För det är ju lätt att säga när det blir 2-0. Så att signalen mot till supporterna blir inte hånfull är väl att ta i, men det är ändå väldigt olika bilder vi har av den här matchen.
Ja, det känns ju på det sättet känns som att han är lite pressad också, för annars så tar man inte sån försvarställning på det sättet där man ska lyfta upp andra liksom verkligheter än den som 98% av alla andra supportrar och tyckare ser.
Jag förstår att man som tränare måste stå i presskonferenser efter och när man får frågor av journalister att man ska försvara sitt lag och sin idé och sånt. Men det som har hänt nu de senaste månaderna här, jag tycker att Ten Hag är så jävla defensiv. Det är som att han tar varje fråga personligt och ska liksom hitta någon typ av försvarställning i alla påståenden han tycker ut. Och det blir både tröttsamt och skevt, för vi alla har ju sett samma match. Så hur han kan komma till de här slutsatserna efter, han sa mot City att vi hade otur och att det var nära att vi kunde vinna. Det var det ju inte alls. Och igår var det en bra prestation och vi hade bättre XG än Everton, vilket i sig är sant, men det är ju fortfarande en konstig take att ta efter en sån prestation, och det tyder bara på att han är pressad och blir alldeles för defensiv, vilket inte är bra.
Nej, jag tänker på det, alltså jag vet inte om det var XG i frågan från journalisten, jag glömmer det nu, men det var också med, jag reagerade på det. Det ska man inte ge sig in i det där. Det är inte tränarens uppgift att prata om XG hit och dit. Det ska pandits sköta, tycker jag. Och vi är inte pandits.
Men verkligen, för det öppnar upp också med tanke på att så många matcher tidigare där Uniteds XG har varit inte alls fördelaktig för honom. Så alltså det är ju självmord att börja prata om XG då enda gången som det faktiskt liksom gynnar honom.
Vad är det
för
vi ligger i XG-tabellen?
Mer eller mindre varje andra gång. Så exakt, alltså titta på XG-tabellen, det är ju inte gynnsamt för honom någonstans. Så börja inte prata om det första gången det ser bra ut på väldigt länge, utan liksom, säg precis som du säger, Micke. Säg bara att vi är glada för 3 poängen, det viktigaste är resultatet, men vi har mycket att jobba på, det ska vi fortsätta med under veckan här till nästa match.
Det finns ju ett par saker till att fundera lite på här. ni nämner det, jag kommer inte ihåg vem som sa det, men att det är tydligt att han är pressad. Man ser nästan det, han spänner sina käkmuskler. Han har ju ett ganska, vad ska man säga, allvarligt uttryck mest hela tiden, men jag tycker han såg ovanligt pressad ut, och framförallt sättet han tar sig an frågorna liknar lite Rashfords intervju där, när det är tydligt taggarna ut liksom. Och vi har ju alla sett det där tidigare, när det börjar gå åt det där hållet, att man sitter och hamnar i försvarställning och är nästan lite aggressiv. Det är ett tecken på stark stress, och det brukar vara början på slutet. Så jag vet inte om han har fått... För han har varit väldigt mycket snack, nu fastnar vi det här, men det är väldigt mycket snack. Han har fått mycket frågor om vad Ineos tycker och vilken typ av dialog de har. Och han varit med en fas, han slagit fast att de har en jättebra dialog, och det känns nästan lite överdrivet. Och det där kan ju svänga fort, det vet man ju, och det spekuleras i media etc. Klart som fan att han fångar upp det där på sin radar. Nu känns det som att när man börjar bli snarstucken i presskonferenser, då... Ja, räknar du bort Mourinho så kunde vara det mest hela tiden, så brukar det vara, vi brukar få se det eskalera helt enkelt.
Succé-segmentet Talk of the Town är tillbaka med 3 stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första lyder: ingen United-spelare har stått för ett snabbare förfall än Casemiro de senaste 10 åren. Micke, du får äran att börja.
Ja, man satte sig och funderade lite grann på, vi fick den här ska vi säga också från våra kära lyssnare. Minns jag inte vem som skickade in den, men det är ordagrant därifrån, ish, som vi har svarvat till det här påståendet. Och det är relevant. Vi pratade ju om det tidigare, och då började jag fundera på vad har vi egentligen för stora etablerade stjärnor som har liksom fallit igenom på ett obegripligt sätt. Det finns ganska många i Uniteds historia, men kanske inte riktigt av den här digniteten, och nu menar jag den här 10-åriga historien. Jag fastnade lite på Alexis Sanchez, som var ju direkt dominant i Premier League och i Arsenal. Kanske lite sviktande på slutet, det minns jag inte exakt hur det såg ut när han kom över. Men han var ju aldrig bra i United, han passade ju aldrig överhuvudtaget. Det var en otroligt snabb stagnation där också, men det här är faktiskt snäppet värre skulle jag säga. Och jag kommer inte på någon annan spelare på rak arm. Det har kommit lite äldre spelare till oss, och Schweinsteiger var inte bra, men det kändes som att han började plana ut tidigare i Bayern och även i Tyskland etc. Ja, ni vet, sen kommer inte jag på något namn som, och framförallt det vi såg av Casemiro var ju förra året totalt dominant. Vi pratade om han och Rodri i samma mening liksom, och nu jämför vi med nu, Mackan?
Jag vet inte, det är väl Onyeka i Brentford eller något sånt, jag har ingen aning. Men jag har en bubblare här som jag kom på lite nu på uppstuds.
Ja, jag också, jag får se om det är samma då.
Kommer ni ihåg Nemanja Matic första halvår i United, där man tänkte, nu har vi äntligen hittat Carricks arvtagare här. Nu har vi hittat vårt ankare på mitten som ska styra och ställa tempot och bidra med korta och långt passningsspel och brytningssäker, står alltid rätt. Och första halvåret under Mourinho så var han ju helt fantastisk. Alltså, han satte ju knappt en fot fel. Och sen bara hände någonting. Det kändes som att han åldrades 7 år på 3,5 veckor. Och sen nådde han aldrig den där höjden igen. Det var väl inte så att han gick ner sig totalt och var sämst i laget gång på gång, men det var liksom aldrig heller nära att vara den där nyckelspelaren vi länge trodde att han skulle vara där. Så det är väl egentligen den enda jag kan komma på med och konkurrera. Jag håller med om Sanchez också, men han nådde ju, han fick man nästan aldrig de där förhoppningarna på, för han gjorde ju knappt en bra insats i United.
Jag har 2 bubblare till. Den ena känner jag att jag vill skriva av egentligen direkt, men jag vill ändå lyfta honom, och det är Romelu Lukaku, som också när han kom in i början flög och var, gjorde han typ mål i sina 8-10 första matcher någonstans där. Och hade en bra första säsong, absolut begränsad, och man kan tycka vad man vill om han som spelar typ i övrigt, men han gjorde mycket av det han var där för att göra första säsongen. Och sen så blev han tjock och kunde inte ta emot en fotboll. Typ. Det gick jävligt snabbt ut för det.
Han hade rådfrågat Luke Shaw om dietist efter VM 2016.
Det är så jävla, jag måste bara
2018,
säga det. om Lukaku. Jag tror jag har sagt där innan, det är usel podd, jag vet, men det fanns något meme på honom där på en stor häst som snubblade på en medicinboll, och så skrev någon Lukakos first touch. Jag tycker det var så jävla kul, för att det såg verkligen ut som att bollen var 10 meter i diameter när han tog emot den. Så jätteroligt ut.
Ja, det var ett förfall som gick fort det också, men inte riktigt i samma dignitet tycker jag som Casemiro eller även de andra två exemplen som ni lyfter. Men jag har ett exempel som jag tycker är där uppe och nosar, och det är en spelare som innan han kom till United var fullständigt dominant i ett lag som var Champions League, som var bäst i en Champions League-final, kommer till Manchester United och är svinbra första 10 matcherna. Där finns det andra förklaringar att det gick åt helvete sen. Men Angel Di Marias förfall sen när det inte riktigt satt som det skulle under Van Gaal och han och den holländske tränaren inte kom överens, det var ju också något i hästväg. Fy fan vad dålig han var plötsligt. Jag vet att det finns andra faktorer att spela in där, och Casemiro tycker jag inte kan försvaras på samma sätt, att det, liksom, det har inte skurit sig med honom till Hag på det sättet, vad vi vet eller har märkt. Men Di Marias, så förväntningarna på Di Maria, hans kvalitet som han höll i Real Madrid och när han i början, precis när han kom till United, jämfört med vad han sen åstadkom och sen flög rätt ut bakvägen, det gick också jävligt snabbt.
Mm. Ja, det är någon slags United sportslig ledning i Zenit, en väldigt stark värvning måste jag säga. Det var imponerande att plocka in honom. Rätt mycket pengar, men kändes väldigt vettiga pengar sett till vilken kvalitet han höll. Och sen blev det inte som det blev, och så fick han nästan tillbaka pengarna. Och det tycker jag så här, ja, det var väl okej. Det var väl det bästa de kunde lösa, men det var ju ett bara symptom på det haveri som har varit under de här 10 åren. Jag tycker det är ett namn som är väldigt nära Casemiro. Att jag glömde bort det, och det kan man ju fundera på. Men det jag menade med Sanchez var att han presterade inte så bra i United, och det gjorde väl inte Di Maria heller. Även första matchen hade han något sjukt mål och någon chip och allt vad det var. Men det jag menade med Sanchez var att han dominerade i typ Premier League, kom till United och var helt katastrof. Det är ju, det var en lavinartad liksom utveckling.
Mm. Mm. Nej, men jag vill bara avsluta här med att säga att jag tror att vi alla är enas om att Casemiro, det är väl ingen som är värre än Casemiro med tanke på hur viktig han var för den här säsongen. Men Jag tror inte heller han gynnas av hur United spelar den här säsongen med någon skev formation som bygger på hög press, och det applicerar på mittfält och anfall men inte på försvaret, vilket gör att det då blir att Casemiro ska liksom täcka hela Medelhavet på mitten själv i många matcher. Det blir liksom, det är ju inte lätt för någon, och kanske inte heller för en åldrande brasse vars brintid håller på att löpa ut. Så jag tycker att man tycker lite synd om Casemiro också. Sen gör han ju sig själv inte några tjänster heller, men man får ändå ta det i beaktning också tycker jag.
Verkligen. Bara, om vi kör en snabb omröstning då. Micke, är Casemiro så fall det snabbaste och värsta vi har sett de senaste 10 åren?
Ja, det skulle jag säga till.
Mackan?
Ja.
Ja, och jag håller också med. Satsa på Garnacho som första val till höger nästa säsong. Och Mackan, du var ju kort inne på det där att han ser betydligt mycket bättre ut där. Är det på en tillräcklig nivå att han borde vara den som ses som nummer 1 när vi kliver in med den nya satsningen från och med sommaren?
Jag tycker den här är svår alltså, för jag gillar inte heller att sätta för mycket press på tonåringar och unga spelare generellt. Alltså, det kan gå jävligt fel också. Sen tycker jag att han har egenskaper som absolut bidrar med otroligt mycket till vårt anfallsspel. Och, men bara hans liksom entusiasm och vilja att hela tiden vilja göra någonting gör ju att han egentligen alltid bidrar på något sätt. Sen om han ska vara etta, jag vet inte fan. Jag tycker ju att vi ska ha in en högerytter i sommar. Sen tycker jag absolut att Garnacho oavsett är med och konkurrerar om en plats där framme. Men jag vet inte fan. Jag säger ja, men det är tveksamt jag ändå.
Micke, vad säger du då? Väger du åt Mackans sida eller tippar du åt andra hållet?
Nej, men det beror lite grann på vad som kommer hända i sommar. Alltså, vi har ju två tveksamma herrar på olika sätt, men de finns ändå i klubben fortfarande, eller i löneböckerna på något sätt. Det är ju Mason Greenwood och Jadon Sancho. Vad händer med dem? Blir det en återstart? Jag utesluter faktiskt inte att det kan bli det för båda två. Då är det ju en annan situation, för då har vi plötsligt tre väldigt bra alternativ till höger. Vi leker med tanken nu då, även om vi avskyr idén att Mason Greenwood ska komma tillbaka till klubben. Men om vi tittar bara strikt på liksom kompetens som fotbollsspelare, så håller ju jag i Greenwood jättehögt fortfarande. Jag har bara sett ett par matcher i spanska ligan, men låt säga vad klubben nu gör. Men Garnacho är ju absolut ett namn som för framtiden, och jag känner väl på mig att det finns en svacka, och det måste få komma svackor för så unga spelare. Så att han ska gå ut och vara liksom första val hela säsongen nästa år, det tror jag inte riktigt på, utan han skulle nog må bra av lite konkurrens. Sen var den kommer ifrån, jag tror knappast det kommer från Anthony, förmodligen inte från Greenwood. Man vet aldrig med Sancho. Vi får se helt enkelt, så jag tycker det beror lite grann på. Men det, om det är höger eller vänster, ja. Han har ju bevisligen gjort bättre matcher till höger, men jag skulle inte vilja slå fast det. Jag tror att den spelaren går att forma. Jag tror att han kommer kunna utvecklas till att kunna spela på alla positioner, faktiskt. Mm. Alltså där framme.
Ja, får jag bara lägga till här snabbt här med min känsla kring att han presterar bättre på höger. Det är väl en känsla som grundar sig både i vad jag menar att han bidrar med från höger gentemot till vänster. Men det känns också som att han blir mer poängfarlig. Alltså han letar kanske... Han är inte den smartaste spelaren, men han letar lite mer efter passning när han utgår från höger än vad han gör från vänster. Och han har spelat 12 matcher som högerytter den här säsongen. Det är 4 mål och 3 assist. Och han har spelat 25 matcher till vänster och det är 3 mål och 2 assist. Vilket jag ändå tycker säger mycket om det. Och i den här statistiken så baseras ju det bara på klassiska assist. Igår är det väl egentligen 2 assist. Om man ska tänka på det sättet också. Så då är han uppe och snuddar på 10 poäng på 12 matcher utifrån höger. Och det är fan poängsnitt som ingen annan i United den här säsongen är i närheten av.
Nej, men det är väl lite det jag är ute efter med det här påståendet att greppa efter. För det blir ju en avvägning där att göra framöver. Jag tror inte att det är sunt att gå in utan starka alternativ i truppen. Men också samtidigt ska man ta hänsyn till att en för stark konkurrent eller rent av en som ska gå in och starta kan hämma Garnachos utveckling också. Och även om inte jag riktigt vet och känner mig helt trygg med var Garnacho kommer landa, så är det glasklart att det finns en väldig potential där som vi vill försöka infria till varenda liten procent som vi bara kan. Och det är där som blir jävligt intressant att se i sommar med den tränaren som nu ska leda det framåt och med den sportsledningen, hur de värderar det. I min tanke, det blir märkligt också alla olika takes av oss på det med ingångsvärden, men jag har tänkt bort både Sancho och Greenwood där faktiskt, jag ska vara ärlig, men jag håller med Micke, det är inte så att det går att utesluta dem till 1000% här och nu, men oavsett så, ja, det känns svårt där, men jag landade att jag ändå inte vill liksom att han ska kliva in som nummer ett första val till höger när vi startar nästa säsong, utan jag vill nog ha in en spelare som i dagsläget känns ännu mer trygga med att det levereras kontinuerligt. Och med det sagt så ska han få sina matcher, och det finns möjlighet att det liksom hämmar honom. Men för min del tror jag att det, när jag ser till helheten, att det är det bästa för United, och då får de hitta en högerytter som då såklart passar mycket, mycket bättre in i det spelet som klubben väljer att satsa på framöver. Innan vi går vidare mycket där, jag noterade inte att du sa varken ja eller nej på själva påståendet. Tycker du att Garnacho ska vara första valet till höger när vi startar nästa säsong?
Nej, jag tycker inte det. Och det, jag stannar där, givet luta mot tidigare resonemang. Jag tänker att han kan spela på fler positioner och jag vill inte låsa mig vid det.
Vi kliver in i veckans townhall där ni i vanlig ordning har fått tycka till. Det blev lite singent den här gången. Micke får ta på sig dumstruten som glömde skicka ut den här tid i fredags. Men den kom ut idag i alla fall, typ 2-3 timmar innan inspelning, så vi får köra en live-uppdatering här på ställningen här och nu. Påståendet lät så här: att utse Marcus Rashford till syndabock för Uniteds misslyckade säsong är orättvist, och i detta nu är det 90% på ja och då 80% på ja och 90%. Fan, jag är ju totalt fruktansvärt hjärndöd.
Klipp inte bort det.
Så mycket decimaler. Ja. Nej, vi kör uncut här. Nu ska vi försöka läsa siffror på riktigt då. Ja, 80,9%. Nej, 19,1%. Så slipper vi konstla till det. Har någon av er landat i någon kommentar när vi lyfter upp? Mackan, du kanske kan få börja där.
Mm. Ja, jag tänker jag lyfter en kommentar och ger ett svar också. För jag fastnar alltid vid såna här grejer som skrivs. Men det är Erik Beinö. Han skriver: nej, men en av flera. Hans status i klubben gör givetvis att han utmärker sig mer och syns mer. Men att säga att han är ensam syndabock känns hårt. Kan vi inte fokusera på något positivt? Klubben är längst ner på botten, så nu kan det väl bara gå uppåt. Och först och främst så håller jag ju med honom i det han skriver först. Men sen det här med att nu kan det väl bara gå uppåt. Då har jag en fråga här till Erik. Har du inte följt United de senaste 10 åren? Varje gång man tänker, nu kan vi fan inte bli sämre. Jo, Erik. Det går. Jag lovar. Så säg inte så.
Ja, ord och inga visar man kan. Vad säger Micke?
Nej, vi har ju en lite längre utläggning här som är en liten sving mot dig här, Adam. Det är Jens Ek som skriver så här. En tvådelad tweet här. Kan varken rösta ja eller nej. Han är ju inte ensam syndabock för denna säsong, men han är en bidragande orsak till det. Sen kan Adam med flera argumentera hur mycket de vill att han är en Manchester-grabb som vi ska skydda till varje pris. Och så fortsätter han här på nästa. Sir Alex Ferguson hade inte skyddat Rashford så länge som klubben har gjort, utan på grund av bristande attityd och det där att inte alltid ge 125%, nytt begrepp för övrigt, hade gjort att SAF hade sålt Rashford som han gjorde med till exempel Beckham. Men för att sammanfatta, nej, han är inte ensam syndabock, men han är en av dem.
Och veckans townhall då. I det fullständiga mardrömsscenario till guldstrid är Arsenal den minst jobbiga vinnaren. Och vi får brasklappa här för att det här avsnittet då spelas in innan Liverpool och City möts i guldstriden där. Och det kommer bli en av de här 3 vinnarna till slut av Premier League-titeln. Vad landar du i, Micke? Är det Arsenal den minst jobbiga vinnaren eller finns det någon annan?
Ja, det här är så jävla jobbigt och det är också helt sjukt att man får liksom sitta och lida kring det här. Eftersom vi går så dåligt så är det liksom någon slags optimal skärseld vi befinner oss i. Och i den skärselden så får man liksom börja prioritera. Snacka om grader i helvetet är aktuellt att addera till skärseld. Så förstår ni liksom allvaret här, i alla fall hos mig. Jag mår ju dåligt av att följa det här och sitter och försöker jobba bort olika scenarier, sprida ut titlar. Ja, ni vet, allt det där sjuka som man sitter och gör. Och jag har ju ett brinnande Arsenal-hat med mig framförallt från förr. Och det förstår ju alla liksom, med tanke på bataljerna mellan Sir Alex och vad hette han, den där sovsexgeneralen de hade. Otrolig sovsex.
Sovsexgeneralen.
Sköna Klopp har tagit över hans jacka. Samma beställer från Ellos med extra lång. Men mitt Arsenal-hat har väl såklart avtagit en aning. Det är liksom inte, vi är inte där uppe och slåss mot dem längre. Men likt förbannat så tycker jag inte om Arsenal. Och kanske framförallt har mer problem med Arsenals fans än Arsenal. Och adderar man på psykfallet Arteta så är det inte lätt. Men det är klart, blickar man mot de andra två så igen, då för mig börjar Arsenal mer och mer kännas som dels att jag tror att de tar skiten. Det är en känsla att de bara springer sönder allting nu. Men vi får väl se hur det går i matchen här senare idag. Nu spelar vi in innan Manchester Citys försök att vinna borta på Anfield. Men skulle jag ändå säga att Arsenal är nog fan i mig det minst dåliga alternativet.
Nej, men jag håller väl med. Alltså jag tycker alltid det pissigt att svara på de här frågorna. Vi snackade om det igår innan vår kära pingisturnering, och fan, jag tycker det är så jävla svårt. Alltså det är lite, det är pest, det är kolera, eller så är det, vad finns det för jävla skit i sjukdom att välja på? Pest, kolera eller AIDS har jag sagt innan, men det känns inte så jävla trevligt att säga. Det är väl liksom, jag hatar Liverpool och jag gillar inte någonting med den jävla klubben. Jag hatar Manchester City och jag gillar inte någonting med den klubben heller. Arsenal, jag skulle inte säga att jag hatar Arsenal, jag tycker inte om dem bara. Och därför hade jag nog tolererat mycket mer om det var de som vann. Och vinner de så har de ju klart förtjänat det också. Och det vet jag inte om jag någon gång kommer kunna säga om City. För det är ett fantastiskt fotbollslag, men det är en pissig jävla fotbollsklubb. Så nej, jag säger att Arsenal är det minst dåliga alternativet.
Förvånar mig, eller jag trodde någon skulle ändå ha taken typ att så här, City, de har inga supportrar, så det är inte så jobbigt när de vinner, och då kan väl bara de fortsätta vinna som de ändå redan har gjort. Men jag har absolut inte den taken. Jag kan liksom på något sätt respektera Liverpool och jag kan respektera Arsenal, men det kan jag inte göra med City, med liksom allt som den klubben står för. Och då är Arsenal mindre jobbiga, så ja, jag landar också i Arsenal här.
Ja, alltså kan jag väl lägga till att jag har väl haft en villfarelsen lite grann tidigare, eller sprungit runt för mig själv och tänkt att skit i City, det är bara på låtsas, och de kommer snart åka ner 12 divisioner där de egentligen blir straffade för alla sjuka grejer de har sysslat med. Men samtidigt så kan jag komma på mig själv och störa mig så fan på det, att det är liksom en charad som spelas upp där de får bara fortsätta och som ingenting har hänt, och använder sina 200 jurister till att ta sig ur alla de här situationerna. Vi liksom är i något slags limbo och väntar vad som kommer att hända. Under tiden, som du säger Mackan, så spelar de fantastisk fotboll. Men det känns ju som ett jävla dopat liksom lag bara. Det känns bara overkligt, och då har jag liksom tänkt, ja, skitsamma om de vinner, jag bryr mig inte. Liksom. Det är klart, jag mår inte bra, men vinner Liverpool, då får man ju liksom dra ur sladden på alla apparater man har hemma.
Ja. Ja, men det är så det med City där också. Det är så nu har de ju uppmålade redan vunnit allting liksom, men jag vill inte ge dem ytterligare liksom vatten på sin kvarn och visa att det går att ta sig till framgång. Även om jag vet att det gör det, så vill jag inte att det ska liksom få bli ytterligare bevis på att det är så. Så därför ligger de värre till än Arsenal här för mig. Så alla tre landar helt enkelt i att Arsenal är den minst jobbiga vinnaren när alternativen är pissusla alla tre.
Det ska bli mycket intressant att se vad lyssnarna tycker till om här. Mackan, vad tror du? Vad har du för prognos på? Tror du de kommer hålla med oss, lyssnarna?
Innan Mackan svarar, vi gör så. Vi lägger ut så här alla tre som alternativ, helt enkelt, vilket som är minst jobbiga, så får vi det svart på vitt.
Ja, ja. Jag tror att många kommer hålla med. Och sen är det nog en del som har den här taken på City, att fuck it, det är ingen som bryr sig ändå. Men de som svarar Liverpool, de kan ju inte vara United-supportrar. Alltså det går ju inte.
Det kan inte vara en av United-supportrar som svarade. Alltså, det kan inte vara.
Jag vill bara lägga till det här, men vi satt och snackade om detta i Adam igår med en kompis som håller på Liverpool, och han hade liksom så svårt att förstå att vi aldrig kan sitta och hålla på Liverpool när det står mellan dem och City. Och alltså den utläggningen om varför det är så, den är ju liksom, den säger sig självt. Vi hatar Liverpool, alla United-fans hatar Liverpool, så är det bara. Och sen kan Liverpool-supportrar försöka övertyga oss om att nej, men det borde ni inte göra, utan vi är fina och det skiter vi fullständigt i, vi tycker inte det. Så det här är en uppmaning till alla våra kära lyssnare som ens har tänkt tanken på att men det hade kanske inte varit så dumt om Liverpool vann. Tänk om då, för det, så är det. Det är värst om de vinner. Alltid.
Verkligen. Det räcker att de har en titel de senaste 30 åren, och det var inför tomma läktare. En säsong som kanske egentligen borde blivit null and void.
Ja.
Slår vi fast.
Matchsnack, tror ni? Så blir det inte. Det är ju en hejdundrans match nästa helg när United tar sig an Liverpool i FA-cupen. Det firar vi såklart med ett specialavsnitt i veckan där vi såklart kommer skicka ut mer info så småningom. Så håll till godo så får ni ta del av en ruskig motståndarkoll och allt det till framöver. Och istället så avslutar vi det här avsnittet med ett par lyssnarfrågor innan vi går i mål. Den första tänker jag går rakt till dig, Mackan, från Djurgården 1891. Om man mot förmodan hade träffat Anthony, hade det gått att vara trevlig eller hade man tappat det helt?
Oj. Jag tror inte jag hade tappat det helt, utan jag hade nog bara varit så här småtrevlig utåt, sagt hej, och sen hade jag kollat argt mot honom resten av kvällen och undrat hur i helvete har den här människan kunnat representera Manchester United. Det är typ på den nivån. Jag tror inte jag hade varit så otrevlig, utan jag hade bara varit lite passivt aggressiv liksom.
Du förutsätter alltså att det blir en hel kväll med Anthony?
Ja. Han kanske vill vara med på pingisten och göra någonting, och då han får väl inte vara med, man kan få kolla på om man vill.
Han står bara och snurrar runt, helt missuppfattat runt pingiskonceptet. Han bara står still och snurrar.
Ja.
Ja. Kör tornadorna. Jävla kung. Vi går vidare. Vi hade någon lite udda fråga från Staffan Nordin Söderlund som jag tror vi får bolla tillbaka till Staffan själv. Han kanske har ett svar där, eller så var det bara en helt random fråga på uppstuds. Han frågar vilken vår favoritspelare i United som är född 10 mars är. Jag sökte snabbt och hittade ingen. Det kanske är någon som jag inte bara lyckas googla mig fram till. Men det är typ Ivan Rakitic och Samuel Eto'o och Jack Butlen som är de mest namnstarka spelarna som fyller år detta datum. Återkom jättegärna där. Så avslutar vi med en annan fråga från Matti. Där får väl du svara på först, Micke. Vilken ursäkt kommer Klopp komma på söndag när vi skickar honom i deltidspension? Sol, vind och snö har ju han redan skylt på, så antar att hans kommande ursäkt kommer innehålla något om Old Traffords läckande tak.
Ja, det här är faktiskt spännande, för det finns ju så mycket att välja på här. Det känns som att han står där med en stor tombola, Klopp, och så drar han olika lappar så. Så han har färdigt till postmatchintervjun sen. Det har varit mycket det här tal om gräset, men läckande tak är ju faktiskt intressant, för det skulle kunna påverka hans klädsel, som jag nämnde tidigare, att han har Wengers sovsäck på sig om det blåser lite snålt, och så läcker det liksom in vatten där, och det gör helt enkelt att han måste springa ut och byta om och missa delar av matchen, och då kommer han skylla på bristande live-coaching helt enkelt. Så det tror jag mest på, kopplat till läckande tak.
Ja, känns det inte som att det ligger lite honom i fatet också om den här FA-cup-matchen, att han kommer spela några av sina yngre spelare där, och så vinner United den här matchen i FA-cupen, och sen så kan han lite skylla på att de inte ställer ut bästa möjliga lag, för de har haft en del skador, och så blir folk vansinniga för att, vad fan, United har ju haft 1 miljard skador i år.
Inte helt orimligt ändå. Ja, vi får se. Det känns som att ursäkterna kommer att hagla oavsett.
Man, på tal om den här sovsäcken han har på sig, han är lite bättre på att knäppa den än vad Wenger var. Den grejen är ju helt sjuk med Wenger. Alltså, det var ju alla år. Han såg ut som en sån här... Han såg ut som mig på syslöjden när man skulle få i tråden genom nålögat. Alltså, det är bara... Fan, det går inte. Det går inte. Varje år. Där har ju Klopp ändå hittat en strategi som verkar funka för honom. Sen ser han ju ut som hej, kom och hjälp mig. Men ja, han är bättre på det där än Wenger i alla fall.
Wenger och blixtlås går inte ihop.
Nej, verkligen inte.
Ja, har du några visor om så du skickar med lyssnarna, Micke, eller ska vi säga så för den här veckan?
Nej, jag skulle inte vilja skicka med något vis mer vist än att känn en liten skön känsla efter en övertygande 2-0 mot usla Everton och våga hoppas på en sån där magisk FA-cup-kväll. Det är väl det jag skickar med.
Fint sagt. Vi påminner återigen om att det kommer komma ett till avsnitt den här veckan, så missa inte det heller. Tack så sjutton för att ni har lyssnat på oss den här veckan, och följ oss jättegärna på sociala medier. Där heter vi United-podden överallt. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supportklubben MUS. Vill du resa till Manchester, bli då medlem i supportklubben på mus.se och få tillgång till deras 500 säsongskort på Old Trafford. Ta nummer.